Jag växte upp i Tchad eftersom mina föräldrar var missionärer där. Men när jag gick i trean och fyran, då bodde vi i Sverige och liksom strax utanför Sundsvall. Och vad jag minns så var jag ensam kristen i klassen. Och jag minns ett tillfälle i samband med gymnastiken när jag blev retad av några klasskompisar och också av läraren för att jag var kristen och trodde på Jesus. Och jag minns att jag tog väldigt illa vid mig, att jag blev väldigt, väldigt ledsen. Så ledsen att jag sprang hem. Min pappa, han var pastor då, han jobbade hemifrån, så han var hemma. Och jag kommer hem och jag berättar vad som har hänt. Och jag tror att jag också gråter när jag liksom berättar det här för att jag är så ledsen. Och jag minns hur min pappa liksom tar tag i telefonen, ringer upp skolan och så pratar han med läraren där och så säger han att det här är inte okej. Det är inte okej att ett barn ska behöva bli retad för sin tros skull. Och det där gjorde någonting med mig. Att min pappa stod upp för mig och förde liksom min talan. Det ingav trygghet och mod. Därför att jag visste att jag hade någon som backade upp mig. Att jag inte stod själv i det här. Någon tog parti för mig. Och Nya Testamentet, jag ska inte likna Jesus med min pappa. Men Nya Testamentet beskriver Jesus lite på samma sätt. Jag skulle vilja läsa ifrån Romarbrevet. Så har ni biblarna med er så följ gärna med. Vi ska läsa lite bibelord idag. Romarbrevet 8 och vers 34. Och vi kommer ju liksom mitt in i ett sammanhang här. Men vi ska bara läsa en enda vers. Romarbrevet 8:34. Vem kan då fälla? Alltså fälla oss. Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och lyssna nu och vädjar för oss. Och ifrån Hebreerbrevet kapitel 7 vers 23-25. Här kommer vi också in mitt i ett sammanhang när de talar om prästerna som tjänade i templet, men också om att Jesus nu är den stora överste prästen. Då står det så här, Hebreerbrevet 7, 23-25. Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han, Jesus, är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom. Eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Alltså, Jesus ber för oss kristna. Men också för alla människor på den här jorden. Så jag tänker att du som är här och kämpar med sorg, med sjukdom, med nederlag, med synd, med frestelser. Så tänker jag att jag vill säga till dig att du har en överlägsen förebedjare. Jesus ber för dig. Jesus är på din sida. Jesus för din talan. Han står upp för dig. Och när vi ber så tänker jag att förbön sker inte i ett vakuum. Utan när jag ber så är jag inte utlämnad åt mina egna funderingar. Eller åt min egen förmåga att kunna formulera mig. Eller till mitt eget förstånd. Utan förbön sker i relation, i samspel med den största av förebedjare. Och det verkar som att Gud söker efter det här samspelet. Och jag vill ta med er till en berättelse i Gamla testamentet ifrån första Mosebok, det är ju Bibelns första bok, kapitel 18 och vers 16 och framåt. Och vi kommer liksom mitt in i berättelsen om Abraham. Abraham som Gud kallar att lämna sitt hem för att bege sig till ett annat område som Gud ska ge åt honom. Och när Abraham liksom har gjort den här resan så vid ett tillfälle står det att han får besök av tre män. Som kommer hem till honom och berättar, och han och hans fru var gamla. Så kommer de här männen hem till honom och berättar att inom en snar framtid ska ni få ett barn. Och ni kommer att bli ett stort folk. Och det är en egen berättelse för sig själv. Men precis efter det här besöket så kommer vi in i berättelsen. Första Mosebok 18:16. Vi ska läsa ett ganska långt stycke. Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. Och Herren tänkte, varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar att göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk, och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som han har fått. Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande ska lyda hans befallning att hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt. Då ska det gå i uppfyllelse som Herren har lovat Abraham. Och Herren sade, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden. Det rop som har trängt fram till mig, om det inte är så måste jag få veta det. Männen gick vidare mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham vände sig till Herren och sade, skall du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Skall du då verkligen förinta den istället för att skona dem för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige. Så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra. Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Och Herren sade, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom, ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det 5 för att det ska bli 50 rättfärdiga. Skall du då förgöra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Ännu en gång tog Abraham till orda, kanske finns det 40. Och Herren sade, då skall jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sade, bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Och Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag dristar mig att tala till dig, Herre, kanske finns det 20. Och Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de 20 skull. Och Abraham fortsatte, bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång. Men kanske finns det 10. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de 10 skull. När Herren hade talat med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Och jag tänkte att vi skulle titta på några saker i den här bibeltexten och se vad den kan säga oss om bön. Men Abraham stod kvar inför Herren, läste vi, att Abraham vände sig till Herren. Och jag tänker att det börjar här. Det börjar med att du och jag står kvar inför Herren. Att du och jag vänder oss till Herren. Att vi stannar upp och är inför Herren. Det är där du måste börja, eller hur? Och jag tänker att en sån här bönevecka som precis har varit är ju ett sånt tillfälle när vi verkligen säger vi vill stanna upp. Vi vill dröja oss kvar inför ditt ansikte. Vi vill höra dig tala, vi vill söka dig. Och läser vi vidare så står det också att Gud tänkte så här. Det är intressant tycker jag att det står att Gud tänkte. Och då tänker Gud så här. Varför ska jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Han är ju liksom min vän. Och så börjar Gud berätta för Abraham hur det står till med städerna Sodom och Gomorra. Och jag tänker att den här förtroligheten, den här vänskapen, den här närheten mellan Gud och Abraham bygger på det här förbundet som har ingåtts tidigare. En överenskommelse, att de har gett sig till varandra. Abraham är nu Guds förtrogne, Guds nära vän. Och det här är ju ett förbund, ett fantastiskt förbund som Gud inleder med Abraham och sen som fortsätter genom historien. Och när Jesus kommer och liksom förnyar det här förbundet eller liksom gör ett annat förbund av det. Jag tycker att det är häftigt för det förbundet är ju så mycket bättre. Mycket mer intimt, mycket mer närhet till Gud själv än vad det var innan. Och ändå så kan vi se att innan så fanns det redan en väldig närhet mellan Gud och Abraham. Och så är det som att Gud liksom lockar Abraham till förbön. När man läser den här berättelsen så verkar det nästan som att det är Guds avsikt. Att han liksom vill slå igång den här stämgaffeln i Abrahams inre. Jag är ingen musiker eller sångare så jag håller inte på med det så mycket. Men jag vet vad en stämgaffel är. Därför jag använder den bilden. Och för att inte jag ska försöka ge mig på hur den fungerar så läser jag lite så här. Du vet när man söker på Wikipedia. Stämgaffeln är ett enkelt redskap för att frambringa en fast tonhöjd. Den består av en U-formad metallbit med ett litet handtag och två långa skänklar. Och så när gaffeln slås mot något så sätts de här skänklarna i vibration. Vilket skapar en svag sinusliknande ton. Och efter ett tag så ger stämgaffeln ifrån sig bara en enda frekvens. Vilket gör den lämplig att ge referens eller stämton när man stämmer instrument och liksom för att ge ton när någon ska sjunga a cappella. Den sätts igång och sen ger de en ton som hjälper till att sjunga eller stämma sitt instrument. Och i den här liksom förbönssituationen där Abraham och Gud står och talar varandra så tänker jag att det som sker är ju att Abrahams liksom ande vibrerar i samklam med Gud. Jag vill läsa ifrån Bernspång som liksom kommenterar det här i sin bok. Och då skriver han så här att Abraham hade ingenting med Sodom att göra. Men han fick ändå veta Guds hemliga tankar om den staden. Om vi vill veta Guds tankar om den nuvarande onda och svåra tiden måste vi vara uttagna från världen och inte ha del i dess onda planer och gudlösa livsstil. Bibeln säger tydligt vad slutet av världen ska bli. Den ska förgås. Om Abraham hade gått till Sodom för att ta reda på hur tillståndet var så skulle han inte fått veta något om en hotande dom som närmade sig. Bara genom Guds ord fick han veta Sodoms belägenhet. I Sodom skulle han bara fått höra om hur blomstrande staden var. Alltså Gud talar om någonting för Abraham som han inte vet om. Ibland så får jag en dröm om natten när jag upplever att Gud talar. Det händer inte ofta, men ibland. Och för några år sedan så drömde jag en väldigt speciell dröm om, ni vet, uppenbarelseboken handlar ju om sista tiden bland annat och vad som ska hända. Den är svårtolkad, men det finns mycket bilder och sådär. Och då drömmer jag om, bland annat så nämner uppenbarelseboken några hästare som kommer och några skålar som vänds med olika domar över världen och så. Och så drömmer jag om en specifik häst och en specifik skål från uppenbarelseboken. Och det är så speciell den här drömmen så att när jag vaknar så tänker jag så här, det här var väldigt märkligt. Så jag slår upp uppenbarelseboken och tittar, vad är det för häst jag drömde om och vilken skål, vad handlar det om? Och så när jag läser om det så märker jag att det handlar om liksom martyrskapet. Om att människor ska få sätta livet till för tron på Jesus. Och bara någon vecka senare så händer det här med när de egyptiska kristna står på Libyens strand och blir avrättade av IS. Och efter det så har ju det ganska eskalerat, förföljelsen av kristna. Vi har i alla fall fått reda på det och märker och mycket i spåret av IS. Och jag gick länge och funderade så här och bad också, men Gud, vad vill du säga med den här drömmen? Jag kan ju inte påverka situationen så jättemycket. Om det var du, Gud, som talade till mig i den drömmen, varför delar du det med mig? Och efter ganska lång tid efter det här så pratade jag med en man som har liksom profetians gåva, bönens gåva och fungerar bra i det. Han åker runt och besöker församlingar och undervisar i det. Så delade jag med honom den här drömmen och frågade honom, vad tror du? Varför skulle Gud vilja liksom tala om något sånt här för lilla mig? Han funderade lite så här och så sa han, ja, men det jag tänker när jag hör det här, det är att ibland vill Gud bara dela sitt hjärta med sina vänner. Ibland vill han bara berätta, det här sker i vår värld just nu, från mitt perspektiv. Det här händer och så vill han dela sitt hjärta med oss. För att vi vet om det, att vi kan vara med och be. Men framförallt så tror jag att Gud, han vill dela sitt hjärta med dig och mig. Han vill tala om vad han bär på, vad han drömmer om, vad han ser. Vad som händer i den här världen och i våra liv. Och för mig så blev det en aha-upplevelse om hur Gud är och hur han vill att relationen med oss, hur han vill ha det liksom. Tillbaka till Abraham och Gud. I vers 20 så står det att, och Herren sade, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Och det intressanta här, det är ju på något sätt att ett folks gudlöshet blir ett rop inför Gud. Det är ju inte människorna som ropar till Gud, för då skulle Gud ha skonat dem. Utan det är på något sätt synden som ropar till Gud. Hänger ni med på skillnaden? Och Abraham, när han liksom hör det här, så har ju han sin utgångspunkt inte i sina egna önskningar eller i sina egna ambitioner. Utan när han liksom talar med Gud och börjar liksom förhandla med Gud nästan här, så är det som att han har sin grund i Guds egenskaper och i Guds löften. Alltså den här frimodigheten som Abraham ägde, det handlade inte om övermod eller kaxighet, utan det grundade sig i att han kände Gud. Han kände Guds hjärta. Han visste hur Gud var. Och därför så liksom började han tala, men Gud, om det bara finns så här många. Och jag tänker att i det här samtalet så hade ju Gud, om han hade velat, så hade ju han omedelbart kunnat upplyst Abraham om hur många rättfärdiga det fanns i Sodom. Men av någon anledning så väljer Gud att träda ner på mänsklig nivå och så låter han Abraham få fortsätta och de har det här samtalet med varandra. Och bit för bit så vinner liksom Abraham mark inför Gud. Bönen som Abraham ber här med Gud, talar med Gud, den är väldigt konkret och den liksom driver i en specifik riktning hela tiden. Jag vill läsa en text ifrån Nya testamentet, eller jag menar ifrån Gamla testamentet. Det gäller att hänga med här. Vi stannar kvar i Gamla testamentet lite till. Ifrån Hesekiel. Det är en av de här stora profeterna. Hesekiel 22, vers 27-30. Och det här är alltså ungefär 1500 år efter Abraham. Vi är ungefär 600 år före Kristus. Och Jerusalem har liksom belägrats av Nebukadnessar den andre. Jerusalem faller i babyloniernas händer. Och folket, alltså Israels folk, Guds folket, det utvalda folket, förs bort i fångenskap till Babylonien. Och även profeten Hesekiel är ju med där. Och då kommer vi in liksom när han talar hälsning ifrån Gud till folket. Ifrån Hesekiel 22, vers 27-30. Stormännen var rovgiriga vargar. De utgöt blod och gick över lik för att roffa åt sig. Profeterna kalkade över allting med sina falska syner och lögnaktiga spådomar. Så säger Herren, sa de, trots att Herren inte hade talat. Folket i landet förtryckte och plundrade. Fattiga och svaga kränktes. Invandrare var förtryckta och rättslösa. Och jag, alltså Herren, sökte efter någon som kunde bygga upp muren eller ställa sig i bräschen så att jag inte behövde förstöra landet. Men jag fann ingen. Gud sökte efter någon som kunde bygga upp muren och ställa sig i bräschen för hela folket så att han inte behövde förstöra landet. Men han fann ingen. Jag tänker att Gud återigen här söker det här samspelet mellan honom och hans folk, hans vänner. Alltså han söker att få teama ihop med oss. Och jag tänker att anden i mitt inre är den här stämgaffeln. Och den helige ande vet hur den ska låta. Det måste liksom bara sättas igång. Hänger ni med? Så att den liksom börjar vibrera. Nu till Nya testamentet. Så vill jag i avslutning här läsa ifrån Romarbrevet 8, vers 26-27. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden, lyssna nu, vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi får be i samklang med Gud. Och vi har fått anden som vår hjälpare i det. Och jag tänker att be så som Gud vill är vad det går ut på. Så gör dig tillgänglig. Låt mig och du att vi gör oss tillgängliga för Gud. Det är vad det går ut på. Han vill att vi stannar inför honom. Att vi vänder oss till honom. Att vi talar med honom. Och när vi gör oss tillgängliga för honom så sätter han igång vibrationerna i vårt inre. Vi ber tillsammans.